Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för förmånen att få komma in till den här platsen som är byggd för att mötas, för att tillbedja, för att lyssna till ditt ord och för att mötas varandra. Att vi får göra det i frihet, utan rädsla för repressalier, förtryck eller trakasserier. Tack för att du vill tala till oss, och jag ber att du ska göra det genom de sånger vi sjunger, det som sägs, de böner vi ber och det du har gett och lagt på mitt hjärta här. Tala till våra hjärtan, våra tankar, våra liv. Att vi var och en kan ta med oss någonting in i vår vardag, i relationer med nära och kära, arbete och i samhället. Jag överlämnar nu den här gudstjänsten som helhet och predikan i dina kärleksfulla händer. Amen. Jag har haft förmånen att möta människor från väldigt många ställen i världen. Människor som har svårt, men människor också som möts till glädje. Och att vi hör ihop med människor över hela världen, det blev väldigt tydligt för mig när jag på 70-talet blev kristen. Och jag vet att en del av er också gjorde det jag gjorde då. Då introduceras det som heter Interrail i Europa. Hur många har åkt på Interrail-kort i Europa? Ja, det är ganska många. Och jag minns första gången jag åkte på så här tågkort. Man köpte ett kort för 400 kronor och då kunde man åka överallt i Europa under en månad. Det är ganska 400 kronor överallt i Europa. Men man får inte åka gratis i det land man köper kortet i. Så vi drog allihopa till Åland och köpte kortet. Samma här. Och sen kom vi tillbaks och då kunde man ju åka gratis även i Sverige då förstås. Jag var nykristen. Och jag kom till Grekland. Jag kom till Österrike, till Graz. Jag kom till Portugal. Och jag upptäckte någonting som jag inte hade fattat tidigare. Var jag än reste till så fanns det människor och församlingar som delade min tro. Jag upptäckte att jag hade en stor familj över hela Europa. Vart jag åkte så kunde jag träffa syskon. Där vi kunde be tillsammans även om jag inte förstod språket. Det var en väldigt stark upplevelse. Och sen har jag ju mitt arbete inom missionen haft möjlighet att dels jobba tillsammans med Barbro i Kongo, Kinshasa. Och sen rest både i Kongoländerna och sen i stanländerna, i Uzbekistan och Azerbaijan till exempel. Och få möta människor som lever ibland i förtryck men ändå längtar efter tro. Jag minns speciellt när det var Azerbaijan och vi skulle tillsammans med generalsekreteraren i Azerbaijan så skulle vi ordna en konferens, ungdomskonferens. Och han fick inte ända nu vagnen. Jag fattar inte, hur ska det bli med den här konferensen? Ni vet, vi svenskar, vi planerar ju 2 år i förväg exakt vilket datum vi ska göra vad. Men det gör man inte i Azerbaijan. När jag kom på flygplatsen ner då hade han fortfarande inte ordnat något. Ah, men sa han, då ringde han runt till några stycken. Och 2 dagar senare så hade vi en konferens uppe i bergen i Azerbaijan med massor med ungdomar. Helt fantastiskt. Vi fick bedja och sjunga i ett land där det var svårt att uttrycka sin tro. Och jag minns det att de var så entusiastiska. De ville prisa Herren och borde sjunga. Men vi var i ett hus i den här byn. Och då sa de, vi får inte sjunga för högt för då kanske polisen hörde och det blir problem. Så vi fick stänga fönstren. Och vi fick sjunga och dansa. Och då var faktiskt min son med också. Det var en väldigt stark upplevelse att få dansa, sjunga och prisa Herren. I en situation där det är svårt att få dela evangeliet. Med den glädje som fanns. Jag hade syskon i Azerbaijan uppe i bergen. Det är starka intryck. Och nu har vi ju hälsningar från hela världen till vår kyrka. Att vi hör ihop Och vi får bidra ekonomiskt som ni har fått bidra med nu. Världens utmaning och Guds mission. Vad betyder det? Ja, dels är det att världen utmanar oss, den värld vi lever i idag och som vi känner till, på enormt. Samtidigt är det ju världens utmaning som Gud ger oss. Att han vill använda dig och mig att förmedla Guds budskap, Guds befriande evangelium till människor när och fjärran. Och det är inte bara dina närmaste du kan göra det. Genom insamling, genom förbön, genom att du tillhör en större kyrka så får du vara med att bidra till hela världen. Förmedling på olika sätt. Jag tänker Ukraina-kriget. Och så pratar vi med, har vi regelbunden kontakt med baptisterna i Ukraina. Och då berättar de mitt under bomber, mitt under krig, så gifter sig människor. Mitt under bomber och krig så har man dop. Mitt under bomber och krig firar man gudstjänst. Och mitt under kriget så hjälper församlingarna hjälpsändningar. Och vi får vara med genom Europeiska baptistfederationen att ge hjälp till baptisterna i Ukraina. De är cirka 160 000 medlemmar, över 2 000 församlingar i hela landet. Och det har blivit hjälpsändning på alla sidor. Och det de nu framförallt behöver, det behöver ha liksom fotogenkök. Och de behöver mat. Och jag vet bara för några månader sedan så skickade Ekumenikyrkan 1 miljon kronor till det här arbetet. Och det får vi vara med och bidra i på olika sätt. Jag tänker på flyktingkrisen som började 2015 väldigt mycket här i Sverige. Och hur församlingar i Sverige öppnade sina hjärtan, öppnade sina dörrar för att stötta och hjälpa de flyktingar som kom över hela vårt land. Jag tänker på det minskande demokratiska utrymmet som man har nu i världen. Ryssland känner vi till och Kina, tyvärr även Ungern och Turkiet. Det är ju en demokrati men det är väl tveksamt vilka friheter som finns. Jag tänker på den religiösa förvirring vi har i världen. Där svenska politiker tror att allt som har med religion att göra är farligt. Man måste skydda barn, man måste skydda människor från religion. Det finns en religiös analfabetism. Och Miriam, du som jobbar på Svenska missionsrådet, det finns ju projekt där om religiös läskunnighet som man erbjuder myndigheter i Sverige att få kurs i vad religion är. Och vad det kan betyda positivt. Det finns ju negativa saker som har religiösa förtecken. Men det är inte det som ska få dominera. Man kan ju inte förbjuda allt som har med religion att göra. Det handlar om människans identitet. Och nu är söndagsklubben där nere. Det är väl inga barn som lider där nere. Det är barn som får uppleva Guds kärlek, omsorg och få tro och hopp för framtiden. Det måste våra myndigheter förstå. Men de har inte alltid fattat det. Och det finns ett speciellt projekt som Svenska missionsrådet jobbar med, religiös läskunnighet. Och så tänker jag på vårt klimat. Det är ju aktuellt för oss alla. Ekumenikyrkan har utlyst klimatnödläge, säger man. Det betyder att våra beslut ska präglas av hur påverkar det klimatet på olika sätt. Och det här är någonting som vi vill jobba med tillsammans med våra partner. Kongo Brazzaville har man ett stort miljöprojekt som man håller på att satsa på nu. Har gjort länge med trädplantering och det håller på att utvidgas. Den 23 mars kommer vi ha ett speciellt klimatseminarium här på kvällen. Tillsammans med Abrahamsbergskyrkan, Västerortskyrkan och Hässelby missionsförsamling. Då ni kommer inbjudna. Världens utmaning. Men världen var ju inte helt rosenrött och fantastiskt på Jesu tid heller. Och den text vi läste nu från Matteus evangeliet, 9:e kapitel. Där vandrar ju Jesus omkring i alla byar och städer och undervisade i synagogorna och förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det Jesus gjorde här var ett antal saker. Han undervisade, han berördes, han botade. Men vad var det Jesus egentligen undervisade? Om man ser i Markus evangeliets första kapitel, där, vers 14, så står det att han gick omkring i Galileen och sa att tiden är nära. Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro budskapet. Och i Johannes tydliggör budskapet i sitt tredje kapitel där han säger att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, enfödde son, för att var och en som tror på honom ska inte gå under utan ha ett evigt liv. Så en del av budskapet var ju att tro på Jesus Kristus. Du kan få syndernas förlåtelse, du kan bli renad och få en relation, levande relation med Gud och ett evigt liv. Och då tänker jag på det vi får med i vår internationella kyrka. Kongo Kinshasa, Brazzaville var jag med på ett fyra dagars väckelsemöte. De samlades i en församling. Första dagen var det 12 000 människor. Sen var det 16 000 upp. Sen var det 42 000 människor som samlades. Barn och unga. Och de sjöng och spelade i flera timmar. Bästa musiken i stan var där. Och det var inbjudan till att ta emot Jesus i sina liv. I ett kontext där finns väldigt många kristna. Men jag tänker också här på kyrkan vid Brommaplan. Vet ni vad som händer i vår församling? Fantastiskt. Vilka möten människor har med Gud. Jag tänker på öppen husgrupp. Och de möten ni får ha. Där man ser människor finna Gud och växa Gud. Jag tänker på våra kurskvällar på torsdagarna. Människor som inte alls har känt Gud men får en längtan till tro och en tro som växer och som får dem växa i sin tro. Alfa och växa. Jag tänker på våra gudstjänster där vi varje gång har möjligheter till överlåtelsestund. Människor som tänder ljus. Människor som lägger symboliskt sin börda som är stenar framför Jesus Kristus. Som får förbön. Människor som förvandlas i våra husgrupper. Det händer hela tiden. Och det ska vi vara tacksamma för och be Gud om att vi får fortsätta. När och fjärran agerar Gud i människors liv. En annan bit i förkunnelsen som Jesus hade kan vi läsa om i Lukas kapitel 4, vers 18-19. Och där skriver... Det var faktiskt Jesus första predikan, officiella predikan som vi har nedskriven. Och han citerar ett text från Gamla testamentet som han säger att detta har uppfyllts i mig. Herrens ande är över mig, sa Jesus. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det var hans första officiella predikan. Ett glädjebud till fattiga. Jesus berörs av människor som lever i fattigdom. Och han vill gripa in och använda oss att gripa in i människors liv så att de kan lyftas ur fattigdomen och få ett människovärdigt liv. Frihet för fångna, det är en konkret människa som faktiskt sitter i fängelse. Många håll. En av de fredspristagarna i år. Eller det var inte år, det var förra året. December. Från Belarus. Kunde ju inte ta emot priset för han sitter i fängelse. Vi får arbeta för att de blir befriade. Men jag tänker också på det ekumeniska arbete vi har tillsammans med alla kyrkor. På våra fängelser. Det så kallade navarbetet där. Diakoner och pastorer och präster möter människor som sitter i fängelse och de kan få ett nytt liv. Syn för de blinda. Rent konkret hälso- och sjukvård, människor som är blinda eller sjuka kan få hjälp och syn. men också syn för blinda när det gäller rent mentalt. Jag tänker på det projekt vi har i Pakistan. Tillsammans med andra religiösa grupper bjuder man in människor till att besöka varandras religiösa platser för att få förståelse för vad religion är och för minska spänningar och öka fred. Frihet för de förtryckta. Det är arbete för mänskliga rättigheter, för religionsfrihet som är så viktigt för ekumeniakyrkan och som vi fortsätter med på olika sätt. I Azerbaijan har jag nämnt, Centralasien kan vi nämna och Mellanöstern. Och så nådens år. Vet ni vad ordet nådens år betyder? Det citeras från Gamla testamentet och det betyder jubelåret, står det där. Och jubelåret i Gamla testamentet, det var en order som Gud gav till Israels folk. Var 50:e år skulle alla människor som hade skulder eller hade sålt som slavar frisläppas. Och skulderna skulle avskrivas. Det handlar om socioekonomisk rättvisa. Och det säger Jesus för 2000 år sedan i Nasarets synagoga. Att det är någonting som han vill förmedla och någonting som vi får engagera oss i. Jag tänker bland annat Diakonias arbete i Colombia. Där staten har tagit bönders mark och man arbetar för att de ska få tillbaka sin mark. Sen var det också så att vi ser att Jesus botarna gick omkring synagogorna. Och då har vi också att vi får arbeta för hälsovård och vaccinationsprojekt i Kongoländerna till exempel. Men det som är allra starkast i den här texten som vi läste när Jesus gick omkring, det står att när han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Han berördes av människans situation. Berörs du av människor du möter? Ibland så översköljs vi med så mycket elände så att vi inte längre orkar ta emot. När de kommer nära människorna, då blir det lättare. Då kan vi beröras. Jesus berördes av människorna. Jag tänkte på en sak som talade väldigt starkt till mig för några år sedan i samband med flyktingkrisen. Jag var på en konferens i Bulgarien tillsammans med Göran Gunder. Hans fru var då pastor i Immanuelskyrkan här i Stockholm. Hon ringde ner och berättade vad som hade hänt. Det var 2015. Flyktingar hade kommit till Göteborg, hade kommit till Stockholm. Och i Immanuelskyrkan hade man tagit många, många flyktingar. Men man hade också ett arbete bland romer som var tiggare som fick möjlighet att tvätta sig och komma till Immanuelskyrkan. Ulla-Marie berättade då på telefon att romerna som hade varit ute och tiggt på gatorna, de hade samlat ihop sina pengar. Och så kom de till Ulla-Marie och gav dem: det här vill jag att du ska ge till flyktingarna. Fattar ni? De här människorna, fattiga, som inte hade någonting, hade skramlat ihop lite grann på gatorna i Stockholm. Så kommer de och vill ge det till flyktingarna. De hade berörts. Och det ledde till handling. Jesus berördes. Gud själv berörs. Och Gud utmanar oss. Jesus säger till dem när han har berörts här: skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Så han bad sina lärjungar att be Gud att skicka arbetare som kan möta behoven. För att komma med stöd och hjälp till de människor som levde i utsatthet och i elände på olika sätt. Det intressanta är att efter kapitel 9 kommer kapitel 10. Och vad händer i kapitel 10? Jo, då kallar Jesus samman sina lärjungar och skickar ut dem till alla byar. Så efter att de har bett Gud om att skicka arbetare till skörden, då sänder Jesus ut dem själva. Så de blir bönesvaret och blir de arbetare. Och när du ber Gud, sänd arbetare till din skörd för att möta människor i nöd nära och långt bort, så finns risken att du själv blir bönesvaret. Att du blir berörd och att det leder till handling på olika sätt. Vi kommer under torsdagskvällarna framöver ha en kurs som heter Växa i tjänst. Hur vi kan komma in i gemenskapen i församlingen, upptäcka våra gåvor och se hur vi själva kan bli till tjänst för andra människor i församlingen och utanför. Det är ett tillfälle till att själv kunna komma i tjänst och bli bönesvaret. Jesus sa, ni är världens ljus. Inte tänder man ljus och sätter under sädesmåttet. Nej, man sätter det på hållaren så det syns. Gå ut och människorna ska se era goda gärningar och prisa er Herre. Vi kommer strax ha överlåtelsestund. Men innan dess så ska vi sjunga en sång. Psalm 844. Men innan vi sjunger den sången så knäpper vi våra händer och tackar vår Herre. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du själv blev berörd av människornas svåra situation och elände. Och du handlade, du mötte dem, du botade dem och du bad dina lärjungar att be om skörde män. Tack att vi kan få göra detta. Tack att vi kan också få bli de som du sänder. Öppna våra hjärtan. Låt oss bli berörda och sänd oss till de medmänniskor som du kallat oss till. Det ber jag om i Jesu Kristi namn.